Det är i särklass viktigaste budskapet för vår tid. Det är Maranata, du vår Herre kom. Och det mest sällsynta budskapet i vår tid, det är just Maranata, du vår Herre kom. Man samlas i konferenser av tusentals människor, hela Norden och i hela Europa skulle man kunna säga, i Amerika, och har olika konferenstema. Det enda tema som nu är försvarbart för kristenfolket, det är Maranata. Det är det enda nödvändiga. Jag kan naturligtvis motivera det, men jag ska inte göra det nu. Det är det viktigaste budskapet. Jag ska läsa några texter, och så ska jag idag tala om Maranata-vittnet för sin tid. Maranata-vittnet för sin tid. Jag ska inte tala om predikantutbildning och pastorsutbildning. Jag ska icke tala om någonting av detta, även om det skulle kunna finnas anledning att polemisera emot tendenserna. Jag ska tala om Maranata-vittnet, det genuina Maranata-vittnet för sin tid. Du vet säkerligen att de är inte många, men sällsynta, och de blir färre. Vi är tacksamma till Gud att vi får samlas här och signalera budskapet Maranata. Det såg ut som det här lilla andningshålet också skulle strypas, men det blev inte så. Vi är samlade här nu för en enda sak skull, att återigen påminnas om det absolut viktigaste och mest väsentliga. Vad då? Jesus kommer. Det är det viktigaste. Dessutom så handlar det om nödvändiga förberedelser för tidens märkligaste och mest omvälvande händelse. Det finns ingenting som kan jämföras med det som ligger framför. Ingenting. Det finns ingen historisk händelse som är jämförbar med detta. Och Jesus är inte ett försvinnande litet eller försvinnande fåtal människor. Oh nej, det berör hela mänskligheten. Därför att det är faktiskt på det sättet att Jesu tillkommelse är en provisorisk anordning för att eliminera vissa ting som annars skulle. Det är ett led i en gudomlig plan. Det är ett led i en gudomlig plan, och det har förkunnats ifrån apelsen, fallet, och sedan rakt igenom tidsåldern ända fram till den tid vi lever i nu. Det finns ingenting som sägs klarare, tydligare, oftare och poängteras med större styrka och kraft än just detta: han kommer. Du förstår, man stryker inte ett pennstreck över en konferens som efter en gudomlig ingivelse startade 1968. Det måste vi göra klart för oss. Det stryker man inte ett pennstreck över. Det var en ingivelse av Gud som var orsaken till den första konferensen. Och det är en ingivelse från Gud som gör att vi är här idag. Och budskapet är fortfarande, men idag mer aktuellt än någon gång tidigare. Jesus kommer. Och har man trassel och svårigheter, då bör man samlas för att påminna varandra om Jesu tillkommelse. Problemen löses uteslutande om just detta budskap, så att säga, slår igenom. För att då kommer allting annat att underordna sig det övergripande förberedelserna för hans tillkommelse. Stämmer det där jag med? Precis så är det, min älskade vän. Nu när jag läser Bibeln, så ska jag läsa självklart de bibliska texterna. Och nu vill jag inte påstå att vår abstraktionsförmåga är speciellt stor. Jag säger abstraktionsförmåga är särskilt stor. Och det kan bli lite betungande om jag idag i den här hettan dock väljer att gå ut ifrån bibeltexterna och så försöka riva ner de, jag skulle vilja säga, föreställningar vi har om tillkommelsen och de händelserna som är sammanknippade med hans tillkommelse. Riva ner det på det plan där de hör hemma, så vi börjar förstå att det här ligger, alltså, det finns inte en värld utanför den vi lever i. Det är inte en värld utanför den, utan det budskap som vi bär fram, det är ju verklighetsförankrat. Det gäller alltså oss som sitter här. Det gäller oss och självklart också alla andra, men icke desto mindre så gäller det oss som sitter här. Och det är klart att varenda en av oss känner ju till de här helt elementära faktorerna, att när Jesus kommer, då ändras ju allt på ett sätt, men på ett annat sätt så ändras ju egentligen väldigt lite. Därför att den process som vi redan är inne i, den avslutas. Den avslutas, och det är en process på ett sätt, men den fortsätter ju på ett annat vis. Därför att församlingen lyftes upp i luften, Herren till mötes och går in i den himmelska härligheten, det är ju egentligen ingen sensation. För det innebär ju ingenting mindre än att församlingen går dit där hon har sitt hem. Församlingen går hem. Och att den värld som har förnekat Herren Jesus Kristus, de kommer att fortsätta på exakt samma sätt och nå sin mognad. Det vill säga, det är ju inte tillfälligheter som liksom bryter in i historien och är isolerade till vissa händelser, utan det är ju en historisk kedja av en hel mängd händelser där var och en kan se ut som ganska isolerad, men det visar sig att den alltid har något sammanhang. Den har ett perspektiv och måste sättas in i ett sammanhang. När Jesus kommer, så är det egentligen ingen, det är egentligen ingenting annat än det församlingen har predikat i några årtusenden. Det är det församlingen har förkunnat, och det är det församlingen har förkroppsligat. Och därför på en och samma gång utgjort en oerhörd andlig maktfaktor, och dessutom blivit föraktad och hånad och förlöjligad. Därför att man har menat att detta är ju utopiskt, otänkbart och omöjligt. Och det trycket har inte saknat betydelse, för det är ju många som har, så att säga, vikit sig för trycket och anpassat sig. Och allt eftersom man anpassar sig av den ena eller andra orsaken, så kommer naturligtvis perspektivet att förändras. Det kommer att förändras, och det kommer att förändras så totalt så småningom att man får en ny vision. Man kommer att söka en annan utrustning, och man kommer också att föra fram helt andra signaler. Det är den konsekventa utvecklingen. Det vill säga, där det sker en sån här förändring. Bibeln kallar det för fall eller avfall. Där det sker en sådan förändring, så kommer naturligtvis också budskapet att förändras. Men nu måste jag skynda mig, därför att tiden går ju väldigt snabbt. Måste jag skynda mig att förklara en sak för oss alla här, nämligen denna, att då Jesus undervisar om det som vi vanligtvis kallar den yttersta tiden. Vi kanske är lite väl fixerade vid begreppet den yttersta tiden. Men de yttersta dagarna, det är ju uttryck som förekommer i den här undervisningen. Men observera en sak. Då talar ju Jesus om konkreta historiska ting som ur ett perspektiv sett kan te sig ytterst löjliga. Man tycker inte att det han säger egentligen har någon större betydelse, för att det verkar ju så intetsägande. Människor äter och dricker, och människor tar sig mat, äktar och så vidare. Allsammans etablerar sig för att bygga sina samhällen. Allsammans det är ju ursprungligt. Så har det ju varit i alla tider. Och ändå också finns det någonting i Jesu undervisning, självklart, som är av väldigt stort värde för oss. Därför så måste vi sätta oss ner, stilla oss och ta reda på vad är det Jesus egentligen säger. Och då han påstår: och de visste av intet förrän floden kom och tog dem allesammans. De visste av intet, så är ju det i sig själv en signal. Deras engagemang och det de så att säga var etablerade i var ju i och för sig inget illegalt eller oriktigt. Men det var någonting, om jag säger så, en dimension som saknades. En dimension, och de visste av intet. Man kort skulle man kunna säga, de saknade kunskap om faktiska förhållanden. Och därför så var de alltså helt fullständigt oförberedda för att möta den situation som för dem var ny och överraskande. Vad då? Ja, det hade aldrig tidigare störtat vatten ner ifrån höjderna. Man hade aldrig varit med om det. Det visste vi inte. Då visade sig att de som trodde att de genom sin teknik, sen genom sin sociologiska mönster och andra ting, vetenskap och så vidare, hade åstadkommit den trygghet de behövde för att kunna möta svårigheterna eller hoten. De trodde sig leva tryggt och säkert, därför att de hade etablerat alla sina resurser och alla sina krafter för att skapa de garantier de ansåg vara nödvändiga för att leva ett något sånär trygg tillvaro. Och så här plötsligt så visade det sig att det existerar världar som de inte kände till. De hade ingen aning om att det kunde störta vatten ifrån höjderna. Det var någonting helt nytt och överraskande. Och de visste ju heller ingenting om att just detta hade de varit med att förbereda. Det var ju de som hade samlat det här. De hade samlat det här som nu störtade ned över dem. Man skulle kunna säga så här: det var ett resultat av deras eget liv och deras eget verk. Det vill säga konsekvenser som de inte hade en aning om. Och där har du det jag vill kalla för själva problematiken. Då du läser om Jesu undervisning, så finns ju allsammans det här med allsamt. Men det finns några inslag som är, jag skulle nästan vilja påstå att de är övertydliga. De förefaller i varje fall det vara övertydliga. Då Jesus exempelvis undervisar om den yttersta tiden, så talar han om hatet, hotet, förräderiet och sveket. Och då gör han det på ett sådant sätt att man blir inte bara chockad, man blir nästan lite förlamad. Därför att folken har hatat varandra, det känner vi ju till. Det vet vi ju. Så har det ju varit. De har ju hatat varandra i raser och religioner, och det finns andra frågor, politiska frågor, och det finns geografiska frågor som har varit orsak till ett förfärligt hat och som har utlöst veritabla faktiskt varit frågan om folkutrotning. Det känner vi till. Men så det är ju inget nytt. Hela historien läser ju det här. Men då Jesus undervisar, så handlar det inte hatet och hotet, förräderiet och sveket om det som redan existerar i världen. Här visar det sig att de som skulle representera någonting helt annat och på det sättet vara ett ljus i världen och ett salt på jorden, det är ju där detta förräderi så att säga utvecklar sig på ett nytt och tidigare okänt sätt. Med andra ord, det är en värld av hat som öppnar sig. Det är en värld av svek som öppnar sig. Det är en värld av förräderi som öppnar sig. Det är en värld utav ondska som mänskligheten tidigare inte har känt till öppnar sig. Och det som är fasansfullt, det är att allt detta vanligtvis sker i Guds namn. Det sker i Guds namn. Och det artikuleras också med hjälp av karismatiska eller religiösa begrepp, och artikuleras med mycket fromma argument. Vad jag vill göra klart för oss, det är en mentalitet som blir allt vanligare på alla nivåer och så småningom blir ett mönster. Det är farligt att röra sig. Det är farligt att överhuvudtaget umgås med människor. Man måste vara mycket, mycket försiktig i sitt umgänge. Får sina egna bröder till fiender, står det. Kan du tala om för mig vad det är för någonting? Det står faktiskt så. Och det är inte mina ord. Det står inte sina arbetskamrater, sina vänner eller grannar, sina egna bröder. Närhet. Det är de relationerna som kommer att utsättas för de värsta påfrestningarna för att åstadkomma söndring eller på annat sätt fiendskap. Nu måste vi göra klart för, vi kan ju inte sitta och betrakta händelserna och räkna med att det här är någonting som angår andra, katolska kyrkan eller frikyrkan eller någonting. Detta angår varje Maranata broder och varje Maranata syster, om det finns några. Det angår oss i allra högsta grad. Nu ska vi gå in på det här området. Tiden är kort och den är begränsad. Men jag menar faktiskt, om det är någonting vi behöver få klart för oss, det är detta: att Jesu tillkommelse är ingen doktrin som man håller fast vid av en eller annan orsak pliktskyldigt. Maranata är en funktion, en livsstil, en hållning, en orientering, en inriktning, en efterföljelse, ett mål. Och när jag säger det här så vill jag inte på något sätt förringa värdet av det Gud gör. Verkligen inte. Verkligen inte. Jag tror att det sker enormt stora ting, fastän jag är ju helt övertygad om att det man i vanliga fall betraktar som stort och betydelsefullt har ingen betydelse, i varje fall liten, mycket liten betydelse. Men det som sker i det fördolda, och som det inte går liksom att ge statistisk form eller passar in i propagandan eller reklam, det som sker alltså, och som har bestående värde och som kommer att överleva alla mer eller mindre tillfälligheter, det som sker, det läser du inte om i tidningarna, inte om i radioapparaterna. Det hör du heller om i tidningarna. I det fördolda. Och det kommer att avslöjas den dag då församlingen hemförlovas. Och de vi minst av allt kanske tänkte är där, och de vi trodde skulle vara där saknas. Det som sker, som har bestående värde, det är inte det du läser och imponeras utav. För det finns en sak som är helt klar, nämligen det som är högt eller stort i mänskliga ögon, det är en styggelse inför Gud. Det står också i din bibel också. Det är en styggelse inför Gud. Och då kan man ju fråga sig, vad är det då som är stort och högt i människors ögon? Och hur ska man så att säga få människor engagerade, imponerade eller kanske till och med duperade? Det står väl ganska klart att det är naturligtvis det som förefaller vara lustbetonat, som är uttryck för styrka och för kraft, muskler, massa och så vidare. Det är det som människorna faller i trans för och tillbedjer. Det har vi ju bland annat sett nu under de här världsmästerskapen. Har vi sett hur lätt människan faller i trans och tillbeder ting som inte är värt någonting. Inte värt någonting. Nonsens. Nonsens. Där kan man lägga ner sina medel, sin tid och sin kraft för att beprisa ting som helt enkelt, som egentligen leder fram till ett stort hål i luften. Inget som helst värde. Och det är ju klart att detta är ju en förberedelse på sitt sätt, så att man tänker sig det jag redan har sagt med den bakgrunden. Och till detta ligger just de här förändringarna och omvälvningarna och manifestationerna i folkhavet. Så står det väl klart för varenda en som inte är helt okänslig för andliga realiteter, att detta är ju en utomordentlig förberedelse för den stora dagen, och hela mänskligheten som en man med en själ och med en mun ska falla ner och ge antikrist sin tillbedjan. I första Korinthierbrevet 16:22, där finns det en vers som vi har läst många gånger, men det kanske har varit ett stort fel att vi har nöjt oss med att läsa slutet av det kapitlet. Vi kunde ha tagit början lika gärna, för samma budskap förekommer ju i början. Det vill säga hela första Korinthierbrevet är inramat, fullständigt inramat utav detta oerhörda, viktiga och angelägna. Jesus kommer. Då det är frågan om undervisning om andens gåvor, så sätts det i relation till Jesu tillkommelse. Och sen så kan jag ta upp fråga efter fråga rakt genom hela första Korinthierbrevet. Så allt sammans kopplat till detta, det vill säga allt får sitt motiv utifrån det faktum att Jesus kommer, och han kommer snart. Vänta inte, dröj inte, utan skynda på och vara ivriga att undfå de andliga gåvorna, så att vi snabbt hinner befolka himlen. Alltså, för att när skaran är fulltalig, så kommer Jesus tillbaka. Kort är det det handlar om. Rastlös aktivitet, intensiv bön, intensiv sökande efter andliga gåvor. Där har du Maranata-folket i ett nödskap. Vad är det som kännetecknar Maranata-folket? Intensiv förbidan. Och denna intensiva förbidan, den tar sig konkreta uttryck i ett intensivt sökande efter andliga gåvor. Hör du det? Därmed så menar jag, man har tagit tempen på det andliga klimatet. Då har man tagit tempen på. Då har man en mycket fin barometer där man ganska snart kan se hur det egentligen är med Maranata-budskapets gestaltning och förkroppsligande. Vi är ju inte här för att driva affärer. Vi är ju inte här för att leva ett behagligt socialt liv. Vi är här för att vara Maranata, uppståndelsevittnen. Och vårt budskap och vårt ärende och uppdrag, det har vi ju inte tagit oss. Det har ju med utväljelsen att göra. Det har med kallelsen att göra. Och det har med förvaltarskapet att göra. Och vad man förväntar sig av en förvaltare, det är ju trohet. Stämmer det, så säger jag amen. Trohet. Trohet i det minsta. Och då vill jag upprepa det här. Jag vill säga det en gång till. Det som är typiskt, det som är att gestalta Maranata-budskapet, det är inte att sjunga Maranata-folket lyckliga vi är, klappa i händerna och se glada ut. Vi har inte bruk för någonting utav det egentligen, även om det ska vara bra som vissa hjälpmedel. Men det som är väsentligt, det är att vi överflödar med avseende på andliga gåvor. Det är det som är viktigt. Men det räcker ju inte. Det är bara en del utav denna storhet. Sen så är det ju frågan om gåvorna. Så kan vi gå vidare. Så kan vi se om relationerna. Det är från relationerna. Relationerna till syskonen. Visst. Men ännu mera relationerna till Herrens tjänare. I fråga om relationerna till Paulus, relationerna till Apollos, relationerna till Kefas, om de är störda eller brutna, och vad som är orsaken till det. Och finns det någonting som utgör orsaken till störda eller brutna relationer, då bör man se till att de blir snabbt helade. För man kommer inte hem med störda relationer och brutna relationer. Det är sanningen, min älskade. Här kommer Jesu undervisningen in i bilden tydligare kanske än någon annanstans. Därför att om det här gällde människor utanför och bortom, då skulle det vara lättare för oss att kunna smita undan. Det finns möjligen någon reservutgång där vi kan smita undan och tänka oss, det här drabbar inte mig, jag står utanför, jag åskådar. Nonsens! Det finns ingen neutral zon i Guds rike. Är det neutral zon i den här tiden? Där vissa kan säga, jag är neutral. Det här angår inte mig. Allt som gäller din broder angår dig. Ska du göra klart för dig. Några tillfällen för uppgörelsemöten. Det blir ingen samling vid botbänken. Det blir ingen så att nästa konferens blir i helvete. Det vore ju hemskt. Gud har vidtagit förordningar och anordningar. Hör du det? Han har vidtagit förordningar och anordningar för att vi skulle tjäna varandra. Hör du det? Vi är lemmar i en och samma kropp. Varandra till tjänst. Stämmer det, så säger jag amen. Varandra till tjänst. Och eftersom ni är varandras lemmar, kära tider, det är väl inte ointressant att, så att säga, jag förlorar en lem på kroppen. Självklart, jag måste ju ta reda på vad som är orsaken till det. Och så måste jag göra klart för mig, på vad sätt kan jag själv bidra till att det här förändras eller återupprättas eller på något sätt. Lämmar varandra till tjänst. Vad kan det vara för någonting? Att vara lämmar varandra till tjänst. Varandra till tjänst. Det är ju ingen som har hatat sin läm, sina egna lämmar. Man när dem, man vårdar dem. Varför? Man vill inte att kroppen ska komma hem stympad. Naturligtvis inte. Man vill ju att alla ska nå fram till målet. Och vad är målet för någonting? Målet, det är väl klart. Och hur ska vi komma dit? Debatten. Inte i himlen. Det fortsätter inte. Diskussionerna fortsätter inte där. De är avslutade. Och frederiet fortsätter inte, naturligtvis. Sveket är slut. Det hör tiden och här till ting som är här. Det fortsätter inte. Och nu kan vi då tänka oss idag, vilket datum är idag? Den 29 juli klockan 15 kom Jesus. Låt oss säga det. Vad skulle det utlösa för reaktioner i den här samlingen? Den 29 juli klockan 15 kom Jesus. Vad skulle det utlösa för reaktioner i den här samlingen? Skulle vi göra. Och det där kan ju förefalla vara oerhört overkligt. Verkligen inte. Mycket realistiskt. Mycket realistiskt. För att rätt vad det är, har den tidpunkten kommit. Och då vet vi att då den tidpunkten är inne, då blir det inga väckelsemöten för att ordna exempelvis ting som måste ordnas före hemfärden. Då blir det inga böner om förlåtelse. Visst inte. Det är klart att det är jobbigt en sån här förmiddag och sitta och lyssna på detta, men det får vara hur jobbigt som helst. Det är nödvändigt. Därför det är helt realistiskt. Säger det, snart är tidpunkten där. Då blir det inte några tillfällen för uppgörelsemöten. Det blir ingen samling vid botbänken. Det blir ingen förlikning. Då har detta som skulle ha varit löst för evigats. Och frågan är den här: på vad sätt vi, du och jag, har bidragit för att dessa ting som Bibeln talar med en sån oerhörd styrka om skulle förverkligas i våra relationer. I fråga om gåvorna, i fråga om relationerna, i fråga om tjänsterna jag håller mig till och så vidare. Vi vet mentaliteten, vi känner igen den sen gammalt, och vi vet hur människor är böjda att skaffa sig idoler och favoriter. Och vi ser också professionalismen på det här området tränger sig in. Det blir lönsamt helt enkelt att vara en artist med kristet förtecken. Det blir en fråga om inkomst, förtjänst och det blir en fråga om välstånd. Men går vi vidare så upptäcker vi att det är inte bara fråga om relationer till Herrens tjänare. Det är också fråga om relationer till andevärlden. Och då blir det genast allvarligare. Det är frågan om relationen till andevärlden. Nej, kanske jag ska säga, det är också frågan om relationerna till mellan könen, man och kvinna, och mannens och kvinnans position i församlingen. Och så är det frågan om relationen till änglarna. Det är inom ramen för budskapet om Jesu tillkommelse finns allt sammans detta. Relationerna till tjänsternas bärare, till tjänarna, relationerna till mellan könen, till änglarna, och sedan relationerna till syskonen i församlingen, om vi är med och vidga svalgen och markera distanser som är typiska i samhället, klasskillnader, återgår till ett gammalt beteende och fryser fast i en profanisering som är helt ohygglig, så att den kristna församlingen i stort sett blir den etablerade världen med religiöst förtecken. Alltså. Och när jag säger det här så är det naturligtvis många som undrar vad jag menar. Men jag vill gärna konkretisera mig, men hinner inte med i allas avseende. Men det står väl klart för varenda en, att vill du se exempel på störda brutna relationer med avseende på klasskillnader, då ska du gå till kristenheten. Där finns det. Där finns det. Och vilka skillnader? Kategoriklyvningarna som vi arbetar fram under sken av att måste göra vissa arrangemang för att de som är svaga och de som är mindreåriga och så vidare inte ska gå under. Vi ömmar om de svaga och mindreåriga, hävdar vi. Försöker slå hål på ägget. Ja. Då kycklingen ska fram. Då vill man hjälpa till, för kampen är så hård och intensiv, och så slår man på ägget, vilket innebär att kycklingen i realiteten dör. Vi ställer in våra krafter och gör våra insatser. Vi har vällovliga syften, men fattar inte riktigt de andliga realiteterna. Du förstår vad människor behöver uppleva, oberoende av vilka de är. Det är ju den nya testamentliga församlingsgemenskapen i dess ursprungliga härlighet, för den mättar alla människor och alla människors behov. Tror du verkligen på, och tror vi det? Det är självklart att så är fallet. Och det finns ju ingenting som är så variationsrikt, om jag nu tar det här om den kristna församlingen och gudstjänstlivet. Det går knappast att göra ett referat av ett ukristet möte. Det måste helt enkelt pressas ihop så att det som nu är väsentligt kommer fram. Det är ett sånt digert material, så ett enormt digert material, ska jag förklara för dig. Så att det är svårt att veta vad man ska välja. Variationen är så enorma, överraskningsmomenten så många, så att det finns knappast några möjligheter att göra ett referat. Det är så mycket det handlar om, en sån variationsrikedom. Och där finns det alltså en förutsättning för varenda en att vara i tjänst. Och där den här variationsrikedomen alltså, som församlingen saknar i vår tid, och därför måste den försöka fylla den här bristen med alla möjliga artificiella metoder och medel. Tänk om allsammans blev döpt i den heliga ande. Då skulle snart vara slut på de här synagogföreställningarna och de här mötena där vi så att säga överlämnar liksom själva sammankomsten på entreprenad och specialister. Jag skulle nästan vilja säga så här: Gud har ju inga specialister, han har inga gunstlingar. Vad han är mån om, det är att varenda läm på kroppen ska kanalisera Guds liv. Tror du det, så säger han. Då är du med där. Du kan alltså verka hindrande eller du kan verka förmedlande. Och vad det handlar om, det känner du så väldigt väl till. Det är din mentalitet, det är din attityd. Du kan öppna, du kan stänga. Jag säger igen, din mentalitet, din attityd, din andliga nivå, ditt intresse, om jag får uttrycka mig på det sättet. Du kan verka i den ena eller andra riktningen, öppna eller stänga. Här säger ju Gud så klart och tydligt att alla kommer tillsammans och var och en har något särskilt att meddela. När man säger det idag, då blir människor nästan lite störda, inte irriterade men rädda. För att det är klart, om det här skulle släppas loss, vad skulle det innebära? Det är naturligtvis att hela programmet rasade samman. Och vad som vore värst, det vore ju värst för predikanten, som har lön för att upprätthålla den här ordningen. Han är ju avlönad för det. Och man förväntar sig att han så att säga ska svara för ordningen, den ordningen som församling på varje enskild plats har bestämt. Det är ju löjligt, får jag säga, att man ska lägga ner så enormt mycket arbete på meningslösheter. Så mycket pengar. Vad dyrt det är när människan ska försöka att åstadkomma någonting, uträtta någonting. Vad torftigt det blir i all sitt yttre prål. Vad tomt det blir. Och så här plötsligt så vänder Gud på allt sammans. Och då inträffar det förunderliga. Var och en har något särskilt att meddela. Alla är fyllda av Guds erfarenheter genom ett intensivt gudsförhållande, så att man inte sitter i möten och träter om struntsaker eller upptagna av meningslösheter. Du, min älskade vän, låt mig bara säga det. Det som bör förteta atmosfären, skapa spänning och fruktan, tuktan och frigörelse, det är förvissningen att det här kan vara sista minuten via Jesus kommer. Där har du själva motivet och energin som kan driva fram det jag menar är det rätta attityderna, de rätta förväntningarna, de rätta förväntningarna och de rätta relationerna. Jag får inte av den enkla anledningen, stör jag, bryter jag eller skadar jag, så står det klart och tydligt i samma brev, så står det klart och tydligt vad som sker med den som fördärvar Herrens tempel. Satan kan inte göra det. Dödsrikets portar ska inte bli henne övermäktiga. Det är vad Jesus säger, det är proklamationen. Avgrundens planer, avgrundens attacker kan inte, förmår inte reducera eller oskadliggöra Herrens församling. Det är människan som gör det och ingen annan. Och när gör hon det? När hon inte skiljer på vad som är kött och ande, vad som är själ och kropp. Okunnighet. Självöverskattning. Hon traskar in i församlingen som det skulle vara en allmänning. Men församlingen är inget torg. Församlingen är ingen allmänning. Församlingen är ett avskilt folk där Gud bor. Stämmer det? Det är något annat, det ser du. Församlingen, det är inte kretiplet ihop samlade av tillfälligheter. Det är en kallad, utvald, uttagen skara, ett egendomsfolk som bär Guds namn, avskilt för hans räkning. Församlingen är i den meningen icke en demokrati, icke en demokrati, icke ett folkvälde, icke en demokrati, icke ett folkvälde. Det är Laodicea. Det vill säga, då församlingen har sjunkit ner på det stadiet, då lever den för horisontalplanets problem. Men församlingen är en teokrati, ett gudastyre. Dit kommer man inte med diskussioner, debatter. Dit kommer man genom bön. Dit marscherar man inte med upplyft huvud, exploaterande, manipulerande. Dit kryper man fram på knäna. Där är det inte rum för volymösa, uppblåsta och upproriska människor. Oh nej du, det är det inte. Församlingen är någonting annat. Det är Guds folk. Guds folk. Det blir man inte genom att starta upp eller konstituera en religiös förening. Det handlar om en födelse. Född in i Sion. Född till att vara. Född för att leva. Född för att tjäna. Och är man född in, då vet man var man är född. Då känner man sina föräldrar. Då känner man sitt hem. Eller kort, när de hade kommit ut ur fängelset, så gick de till sina egna. Sina egna. Jag frågar dig, har du några egna som det är självklart att du ska gå till, vara tillsammans med? Det finns massor av alternativ, tänkbara alternativ, sympatisörer och andra som säkerligen skulle ta emot dig. Helt säkert. Vad det här är frågan om är någonting helt annat. De gick till sina egna. Vad är det naturligt för dig att gå? Det är inte likgiltigt till vem du går, vem du umgås med. Jag förmodar att vi är hemmastad i skriften. Och jag förmodar att du känner till vad uppståndelsekapitlet bär vittnesbörd om. Uppståndelsekapitlet bär vittnesbörd om fördärvliga ting. Det som fördärvar den här oerhört kraftiga uppståndelsetron, underminerar grunden för den. Vad kan det vara? Det är inte ondskans andemakt och himlarymd. Även om de är verksamma, de har besegrats. Och de besegrar församlingen. Men när man inte vet riktigt vem som är ens egna, och inte vet vad detta, denna identitet betyder, vet inte vad denna identitet riktigt betyder, och man är inte helt heller riktigt integrerad med, eller om det har skett andra, så att säga, tendenser. Du, vet vad Bibeln varnar för? Det sista som sägs i första Korinthierbrevet 15. Du död, var är din udd? Du död, var är din seger? Det är det sista. När utbrister detta, när församlingen lyfts upp i skyn Herren till mötes, då utbrister den triumferande i en jättelik och triumferande segerfanfar som hörs genom rymderna och når ända in i de himmelska höjderna. Du död, var är din seger? Du död, var är din nöd? Och så sägs det klart och tydligt vad som har gjort synden så ohyggligt
verksam. Och på vilket sätt den har fått sin enorma makt över den mänsklighet som har fått leva i träldom och fruktan. Hör här. I det här kapitlet så förekommer det nästan malplacerat så förekommer det några få rader som ett observandum, som ett givakt. Se upp, var aktsam. Ett märkligt besked. Det heter: om jag hade tänkt så som människor plägar tänka när jag i Efesus kämpade mot vilddjuren. Tänk dig bakgrunden. När jag i Efesus kämpade mot vilddjuren. Det är ju inte fyrbenta vilddjur det handlar om. Det är ju tvåbenta. Vad var detta för vilddjur? Ja, vi kan ju förstå att när han använder vilddjuren, så vet vi ju ganska klart att i den bibliska framställningen, det framgår det ju ganska klart vem som är det stora vilddjuret. Det stora vilddjuret, och det är många. Vilka är han tänker sig? Det är naturligtvis de som på ett eller flera sätt är influerade eller påverkade utav antikrist ande, den andemakt som redan är verksam. Vad det är frågan om, det är ju denna influens utav antikrist, eller också uttryckt på ett annat sätt, den andemakt som är verksam i de ohörsamma, inte i hedningarna eller i ogudaktiga, men i de ohörsamma. Det sätter självklart att man måste ha hört av tillfällig att ta ställning, och kanske också från början bejakat budskapet. Men av någon anledning vänt sig bort ifrån det. Det finns ju rum för, jag höll på att säga, det finns rum för allt möjligt utav det som ett begrepp skulle kunna kallas för världsanda, världsherravälde. Ryms inom de här områdena. Och influenserna är så oerhörda. När exempelvis Paulus säger så här, det är också ett väldigt märkligt uttryck. Han talar om kärlek, en kärlek som griper en människa så oerhört, av kärlek till denna tidsålders väsende, så har Demas övergivit mig. Vad är det för någonting? Har han förlorat intresset, eller har han förlorat visionen, har han förlorat inspirationen, eller entusiasmen? Vad är det som har gått förlorat av kärlek till denna tidsålders intresse? Det är ju självklart att varenda en, du och jag, varenda en som är här utsättes för frestelser. Därför att det finns ju ingenting som Satan avskyr så som brinnande kristna. Det är det värsta som överhuvudtaget kan tänkas, brinnande kristna. Och det gäller till varje pris att få dem neutraliserade. Därför att de brinnande kristna utgör genom sin blotta närvaro en maktfaktor i tiden. En maktfaktor i tiden. De är en maktfaktor. Och de är egentligen oövervinnliga. Det går inte att övervinna dem. De markerar någonting alldeles speciellt. Om man skulle kunna säga det, för att tydliggöra det i ord: de är ingenting mindre än en koloni, en himmelens koloni i tiden. Det är Maranata. Unikt, enastående, med intima förhållanden, vertikala förbindelser med den eviga världen. Ett folk som stämplas som efterblivet men är oerhört förutseende. De vet mest. är välorienterade kommer icke att bli lurade, kommer heller icke att bli överraskade. Ära vare Gud. De är i en process, de är i en vandring. Vad de väntar, det är det som har betydelse för dem och för samtiden, hans tillkommelse.